Vi har ju, precis som Oskar sa inledningsvis, ett litet minitema två söndagar som vi har kallat Han har räddat oss. Och vi har befunnit oss i Kolosserbrevets första och andra kapitel. Jag skulle ha läsa tre verser tror jag det är, ifrån Kolosserbrevet 2 med början i vers 13 där det står så här. Ni som var döda genom era överträdelser och ert oomskurna tillstånd. Er har Gud gjort levande tillsammans med Kristus. I och med att han förlät oss alla våra överträdelser och drog ett streck över det skuldebrev som belastade oss med lagens krav. Han har utplånat det genom att spika det på korset. Han avväpnade härskarna och makterna och utsatte dem för allas förakt när han triumferade över dem genom Kristus. I antiken då var det viktigt att få uttrycka seger över fienden och det skulle helst ske offentligt och på ett så spektakulärt sätt som det bara var möjligt. Den general som har vunnit ett krig eller ett slag tar med sig krigsbytet och spillrorna av fiendens armé hem i ett särskilt segertåg. De tågar in i sin hemstad med de segrande generalerna främst och sedan kommer en lång rad av krymplingar, besegrade soldater, ibland mer döda än levande. De haltar, de kravlar, de är enögda, de kanske saknar en arm eller ett ben. Det är en sorglig parad av besegrade och förnedrade fiendesoldater. Och längst bak i den här processionen går den besegrade kungen, om han är vid liv. Och klimax i hela den här föreställningen, det är att man samlas på torget i staden och så har man en ceremoni där alla kan se hur man avrättar den här besegrade kungen. Utsatt för allas förakt, utsatt för förnedring och nederlaget och segern kunde inte gestaltas tydligare än så. Låt oss nu återvända då till påskens händelse, för det är den här som Paulus pratar om här. Att makterna har utsatts för allas förakt. Vi kommer tillbaka till det strax. Och så återvänder vi till påskens händelser för att se om vi kan få syn på någonting av det där som Paulus menar att han ser. En kort recap. På palmsöndagen rider Jesus in i Jerusalem på en lånad åsna. Folket sjunger och de ropar Hosianna, Davids son. Hosianna är ett hyllningsrop men också ett rop på hjälp. De hyllar och de hoppas att Jesus ska vara den som ska befria dem. De är nämligen ockuperade av en stark, mäktig och till synes oövervinnelig fiende, Romarriket. Romarriket med kejsaren i spetsen har tagit andras länder men också deras land. Och tänk dig att det påminner lite om en ukrainsk befrielsehjälte som liksom anlände till Kiev och alla sätter sitt hopp till att här kommer äntligen någon som kan lösa oss ifrån ockupationsmakten. Det är liksom det som är i luften. Men det blir ganska snabbt klart att det här inte är någon politisk revolution. Jesus inleder sin sista vecka i Jerusalem med att reta upp folk i templet. Han välter deras växlingskontor. Han välter deras affärsrörelser över ända. Han renar templet från det som hindrar den här platsen från att vara ett bönens hus för alla folk. På tal om det vi var med om för en stund sedan med ungdomarna här. Riskerna runt Jesus bara ökar under veckan. Trycket ökar. Det är väldigt starka krafter i rörelse. Han retar upp eliten, ledarskapet i Israel. Till sist låter de gripa Jesus sent på torsdagskvällen och han ställs inför rätta. Han bollas runt under natten mellan olika makthavare. Kajafas, den judiske översteprästen, försöker hitta någonting han kan döma honom till döden för. De för honom till Pontius Pilatus, romarnas ståthållare på plats i Israel. Och förhören fortsätter. Pilatus upptäcker att mannen är från Galileen, så han skickar honom vidare till kung Herodes. Och kung Herodes, han hoppas på, han har hört talas om den här mirakelmannen och alla tricks han kan. Så han hoppas på en show av mirakelmannen från Galileen. Men det blir ingen show. Jesus är tyst. Alla anklagelser som riktas mot honom bemöter han med tystnad. Evangelisten Lukas berättar att Herodes och hans män fylls av förakt för Jesus. Det är ingen liksom stoisk, opåverkad Hollywood-Jesus. Ni vet de här filmerna där Jesus ser helt, han ser ut som att han är stöpt i stearin eller något. Det händer ju ingenting med honom. Det där är inte vad Bibeln beskriver. Bibeln beskriver att hans appearance, hur han uppfattas, det möts med förakt. Han är en pryglad, trängd fånge som väcker avsky. Teologen Patrik Hagman har skrivit en bok om Jesus där han säger så här, på tal om den här scenen: Jesus fortsätter att bli mindre. Nu beter han sig på ett sätt som väcker Herodes och soldaternas förakt. Exakt hur sägs inte, och man anar att Lukas av finkänslighet låter bli att säga. Förakt skulle knappast vara resultatet om Jesus reagerat på anklagelser och hat med stoiskt lugn. Mera troligt är att han rycker tillbaka som ett sjukt djur, kanske gråter. Så småningom fästs Jesus med hjälp av spikar på ett romerskt kors. Ett avrättningsredskap som än idag saknar motsvarighet i grymhet och i brutalitet. Och innan det här har han blivit flodd genom att bli gisslad med piskor där man har fäst glasbitar och benbitar i ändarna för att orsaka så mycket skada som möjligt. När han korsfästs är han redan döende. En del överlever inte det där gisslet. Alla som tittade på den pryglade, förnedrade och avrättade mannen på det där korset, de tänkte nog en och samma sak. Makterna och härskarna har utsatt honom för allas förakt. Men vad var det vi läste i Paulus text? Han påstår precis motsatsen. Gud har utsatt makterna för allas förakt när Jesus korsfästes. Innan korsfästelsen så har Jesus återkommit gång på gång till vad det är som väntar honom under den där dramatiska veckan i Jerusalem. Och då säger han så här: nu faller domen över denna världen. Nu ska denna världens härskare fördrivas. Och när jag blir upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Han antyder här att han är en annorlunda kung. Han ska bli upphöjd. Men hans tron är inte en klassisk tron av guld i något schysst palats, utan hans tron är ett romerskt kors. Han blir krönt på ett avrättningsredskap. Det är bakvänt alltihop. Men han påstår att när han hänger på det korset så är han upphöjd. Varför då? För att driva ut den här världens härskare. Jag var inne på det här om veckan. Det är så tjusigt beskrivet. Han driver ut världens härskare för att dra in alla människor. Jesus verkar mena att den här katastrofen, präglad av svek, våld, angiveri, maktmissbruk, rättsskandal och ofattbar brutalitet inte är vad det först ser ut som. Denna världens härskare ska drivas ut och människorna ska dras in. Gud räddar världen baklänges. Han räddar världen på ett anmärkningsvärt vis. Han utsätter makterna för förakt genom att själv bli föraktad. Det är som att han suger upp all världens mörker i sig själv. Förra veckan sa vi att Jesus bär all världens synd i sin egen kropp upp på det där korset. Ingen behöver längre bära sin synd, sin skuld, utan det finns förlåtelse. Du som behöver höra det, du behöver inte bära din egen synd, du behöver inte bära din egen skuld. Det finns förlåtelse. Skuldebrevet som liksom anklagar mänskligheten. Här står allt möjligt av övergrepp och våld och mord och krig och utrotningsläger och ni vet, allt tänkbart, men också de här vardagssynden, lögnerna, sveken, de brustna relationerna, alltihopa det där står på den där listan. Och i den här texten påstods det att den har spikats fast på korset. Varje människa som vänder sig till Jesus blir av med skuldbördan. Du som har gått hit till kyrkan i årtionden. Vi är så vana att höra det så vi knappt liksom riktigt. Aha. Säg något nytt. Det här är det nya. Bättre än så här blir det inte. Gud har tagit hand om din skuld. Men han bär också mörkret. Makterna. Alla krafter som försöker förgöra människan, både de synliga och de osynliga, i sin kropp upp på det där korset. Synden bärs upp på korset och makterna och härskarna bärs i den oskyldige Jesu kropp upp på det där korset. Om jag fick liksom låta fantasin löpa lite så tänker jag att när Jesus ligger där, det går ju till så här att den här pålen står sannolikt på plats redan vid Golgata, och så bär Jesus tvärbjälken ut dit, och så lägger man ner den där bjälken och så lägger man honom över den och så ska man spika fast honom med stora smidda spikar, inte i handflatan utan i handleden. Och det är som att tiden stannar en millisekund när det där ska ske. Och jag ser framför mig hur en ängel i himlen får befallningen samla ihop hela evigheten till exakt det här ögonblicket. Allt mörker, all djävulskap, allt som hindrar människan från att vara människa, all människonaturens fiende. Allt. Här samlas historien. All evighet bakåt. All evighet framåt. Hit dras alla osynliga makter. Alla invånare i den mörka, demoniska världen. Demonerna. Änglafurstarna. Alla mörka krafter. Hit dras också de synliga makterna. Alla despoter. All världens ondska. Imperierna. Förtryckarna. Förövarna, förföljarna. Det är som att änglarna får i uppdrag samla ihop allt till precis den här sekunden på den här platsen. Här dras allting ihop. Allt uppslukas på korset. Jesus bär hela världens mörker. Han bär alla makterna, all synd, allt som sårar, allt som binder, allt som tynger. Allt det där som människonaturens fiende, alltså djävulen själv, gestaltar. Han bär det upp på det där korset. Det ser inte ut så. Jesus från Nazaret verkar bli utsatt för allas förakt. Men egentligen är det det motsatta som händer. När Jesus blir föraktad och tömd på allt, så tömmer han i själva verket döden och ondskan på dess kraft. Det är ingen vanlig martyr som hänger på det där korset. Det är Guds son, utvald från före världens skapelse, just precis för det här ögonblicket. Han bär världens allt mörker in i sig själv, upp på det där korset. Och beviset för att det är så, det är att 3 dagar senare rullar stenen bort och han lever igen. Minns den här segermarschen i antiken. Här radas de förnedrade, eller de besegrade upp i en förnedrande uppvisning. Och det Paulus påstår är att dagarna faktiskt är räknade för alla de makter vi utsätts för, både de synliga och de osynliga. Jag är helt övertygad om att Paulus, när han tänker på den här händelsen, naturligtvis räknar in till exempel kejsar Nero i det här. Alla som har stått emot Jesus på det där korset kommer på ett eller annat sätt att få liksom. Men också allt mörker som man inte kan se. Den kämpande kyrkan under det första århundradet, de lever med ganska stora utmaningar. De är fattiga. Det är enkelhet, det är förföljelser. De lever i ett totalitärt och auktoritärt samhälle där det många gånger är farligt att vara kristen. Lyssna då på vad Johannes, den gamle lärjungen, på sin ålders höst påminner om. Han har tittat in i himlen och sett en syn. Och så ser han Jesus där. Och vem han egentligen är. Mitt bland lampställen såg jag någon som var lik en människoson. I fotsid klädnad och med ett bälte av guld om bröstet. Hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö. Och hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknade gyllene brons när de glöder i smältugnen, och hans röst var som rösten av stora vatten. I sin högra hand höll han 7 stjärnor, och ur hans mun kom ett skarpt tveeggat svärd, och hans ansikte var som solen när den lyser i sin kraft. När jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter, och han la sin högra hand på mig och sa: "Var inte rädd. Jag är den första och den sista och den som lever. Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och till dödsriket." Det är inte som det verkar. Jesu död på korset förändrar allt när det gäller din skuld och när det gäller makterna. Han har utsatt makterna och härskarna för allas förakt. Vi ber tillsammans. Fader, vi tackar dig för den här hälsningen ur ditt ord. Tack för att du inte gav upp med världen, utan gick den svåraste av alla vägar in i mänsklighetens djupaste mörker, för att du hellre går till helvetet för oss än till himlen utan oss. Jag ber för den som är här i kyrkan idag eller följer oss på andra sätt och som verkligen behöver få höra att makterna som jagar, förmörkar, fördunklar, stressar, att de i grunden har tömts på sin kraft. Jesus Kristus, du är segraren. Du är den som är och som var och som kommer. Alltings Herre. Du är det trovärdiga vittnet. Förstfödd från de döda och härskaren över jordens alla kungar. Dig vill vi följa. Dig vill vi lyda. Dig vill vi tro på. Amen.